Göra det idag. Hoppas att någon tycker att den är rolig. Det är alltid risker med roliga historier nämligen. Detta är ett samtal mellan Pontius Pilatus och Josef från Arimatea. Han som lånade ut sin grav till Jesus. Pontius Pilatus frågar honom, hur kan det komma sig att du som är nejdens rikaste man lånar ut din grav till Jesus från Nasaret? Då svarar Josef från Arimatea, nej, det var ingen stor sak, han behövde den bara över helgen. Ja, men ganska bra. Jag läser från Matteus evangeliets 28 kapitel. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Det blev ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sen till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och gick fram. De gick fram och grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Några vänner till oss reste på väg ner genom Danmark på väg mot en fjällsemester. Och de åkte på långfredagen ner genom Danmark. Och i sanningens namn så tänkte de nog mer på de här kommande skiddagarna än på vilken dag det var i kalendern. De lade i alla fall märke till att det flaggades på halvstång i Helsingör. Och sa till varann att det måste vara någon lokal pamp som har avlidit. De reste vidare söderut, upptäckte att det flaggades på halvstång i samhälle efter samhälle, stad efter stad. Faktiskt genom hela Danmark. Och sa till varann att det är nog inte bara någon lokal pamp utan det måste ha hänt någonting med någon kunglig. Så de slog på radion men förstod inte så mycket av den. Väl framme i Rödbyhamn så kom de till den här luckan där de skulle visa sin biljett. Så fick de äntligen chans att fråga. Så de frågade den här vänlige mannen där. De sa, ursäkta, vi ser att det flaggas på halvstång i landet. Vem är det som är död? Mannen med biljetten tittade knappt upp. Han bara ritade en liten krumelur på deras biljett, lämnade tillbaka den och så sa han, det är Jesus, sa han. Och det är ungefär 2000 år sedan det hände. Och så vinkade han fram nästa bil. Om vi kunde gå tillbaka till år 35 efter Kristus, alltså 3 år efter Jesu död och uppståndelse, och hade kunnat se Rom då, den första stad i världen som hade över 1 miljon invånare. Vi kunde se de här mäktiga palatsen, administrationsbyggnaderna, akvedukter och vägar som genomkorsar det land som nu är hypermodernt i världen. Den urstarka krigsmakten i Rom, i Romarriket, bredde vid den här tiden ut sig över hela Medelhavsområdet och långt upp i Europa. Vi kunde ha den bilden där och så blixtsnabbt bara klippa över till Jerusalem och så samtidigt se den här lilla gruppen av människor, en inomjudisk liten rörelse som kallades för kristna och som trodde på att deras Herre hade uppstått ifrån de döda. De påstod till och med att de hade mött honom, att han hade återvänt till dem ifrån de döda. Så undrar jag, skulle man då ens liksom kunna tänka tanken att det mäktiga romarriket bara något århundrade senare skulle ha gått under, men att den där lilla gruppen lärjungar som sa att de mött den uppståndne skulle ha vuxit på ungefär 2000 år till att idag då bestå av närmare 2 miljarder bekännare världen över. Människor som varje dag låter sina liv ta form efter hans budskap. Det som har gjort att Jesus tron har överlevt är ju inte främst att kristendomen nu har blivit stor, någon slags maktfaktor, räknas i miljarder. Utan det som gör att kristendomen har vuxit, det är att tron på Jesus Kristus gör någonting med människors liv varje enskild dag. Och därför är vi här och firar den uppståndelsen också idag. Några korta iakttagelser ur den här texten som jag har läst. För det första, det som sker på påskdagen sker i dagbräckningen eller gryningen, informeras vi om. Påskdagsskildringen börjar i mörker. Det är viktigt. De båda Mariorna är här. Maria från Magdala, från vilken Jesus hade drivit ut 7 onda andar. Och den Maria som var mor till Jakob och Josef. Säkert fanns fler kvinnor där också. Men de två vet vi var där. Och de är nu på väg till graven. Det är fortfarande mörkt. Evangelisten Johannes tillägger det av något skäl, citat, att de började gå medan det ännu var mörkt. De har efter sabbatens slut vid 18-tiden ungefär på kvällen införskaffat det som behövdes för att smörja Jesu kropp tidigt, till och med före gryningen, och går nu mot graven, och på vägen dit så möter de ljuset. Jag har förberett den här predikan under några tidiga morgnar. Jag har sett solen gå upp över Skändlabergen på norra Hisingen där vi bor. Och jag sa en gång till min Lotta att det är väl förunderligt att man blir så morgonpigg i den här åldern. Och då svarade hon att jag tycker inte alls att det är konstigt med tanke på att du går och lägger dig så fruktansvärt tidigt. Men det här med att möta soluppgången är ju någonting man aldrig kan riktigt få nog av. Man kan aldrig se sig mätt på soluppgången. Det går liksom inte exakt att säga var den börjar exakt när detta sker. Den kommer på något märkligt sätt överallt samtidigt. Och alldeles plötsligt tycks det, så genomsyrar ljuset plötsligt allt. Och så undrar man, när exakt började detta? Vi vet inte det, men en sak vet vi. Att kvinnorna som går till graven gör det i gränslandet mellan mörker och ljus. Det gryr medan de går. Och det är väl min andra iakttagelse. Och det är den att på väg från den öppna graven, märk, från den öppna graven, möter de Jesus, möter de livet. Jesus kommer ur döden, men han möter dem liksom från livssidan, från framtidshållet. Och därför kan man säga, och det är den här dagens stora budskap, att vid Jesu grav byter hela livet riktning. Vi går inte längre mot döden, vi går mot livet. Och när kvinnorna kommer från den tomma graven, då först möter de Jesus själv. Citat. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. De som har kommenterat just den här bibeltexten rent språkligt är ense om att det är en väldigt vanlig hälsningsfras som Jesus använder när han kommer här. Här står det bara i vår bibel att han hälsade dem. Men det var kanske till och med så att det här var den vanligaste av alla hälsningsfraser som Jesus använder. Och flera bibelöversättningar översätter faktiskt de här orden med att Jesus säger god morgon när han kommer. Jag blev först lite full i skratt när jag läste det. Jag tyckte att det lät lite väl platt på något sätt. Att han kommer uppstånden liksom, och där ur graven och så säger han god morgon till dem. Och sen jag hade funderat över det en stund så blev jag faktiskt väldigt, väldigt rörd. Alltså, han är på andra sidan av det han fruktade i Getsemane. Han har hela frälsningsverket i ryggen. Här kommer den som har bekämpat människans alla fiender en efter en och till sist själva ärkefienden, döden. Han har utsagt makterna och krafterna för hån och förakt. Människans förgörare har han utsatt för spe. Människans förminskare har han satt dit. Han har triumferat över dem på korset som det står. Och så möter han två kvinnor. Och vad säger Karl? God morgon. Och vad ska man säga? Det är en god morgon. Ljuset har återvänt till världen. I det ögonblick han uppstod från de döda och bekräftade sin offerdöd så genomsyrade det hela världen in i minsta hörn, ner i varje vrå, ner i varje håla. Solen går inte upp den morgonen bara över en kulle i Jerusalem. Solen går upp för människan och för mänskligheten. Och så känn lugnet över allt sammans. Han behöver inte bevisa någonting. Han behöver inte ta till något andligt konstigt språk. Han behöver bara berätta för dem vad som har skett. Och här står han nu liksom, vid det som är målet för hela hans aktion. Människan. Den lilla sköra människan. Den människa han har gett sitt liv för. Och här blir två kvinnor liksom representant för en hel mänsklighet. De är de första återlösta människor han möter. Det är de som ska smaka frukten av det han nu har gjort när han gick genom död till liv. Nåden har triumferat. Nåden har brutit igenom allt. Och därför kan han i stort lugn säga god morgon. Mänsklighetens natt är förbi. Han lever. Och här börjar ju någonting som vi ännu idag är en del av. Just nu. Därför att kyrkan har fortsatt sedan dess. Söndag efter söndag att mötas som vi gör nu. Och bekänna att vi fortfarande tror på detta. Och att det finns kraft i Jesu uppståndelse. I gryningen söndag morgon så har kristna fortsatt att mötas. Möts och egentligen sagt god morgon till Kristus och till livet. Man kan undra varför just gryningen. Från början var ju inte söndagen någon ledig dag för den unga kyrkan. Det kom sent, man tror att det kom på 300-talet. Och alltså var man tvungen att mötas tidigt i gryningen innan man sen skulle bege sig till sitt arbete. Förföljelsen bröt ganska snart ut och gjorde livsomständigheterna för den unga kyrkan hotfull. Och en skrift författad av en man som själv stod utanför kyrkans gemenskap, nämligen Plinius den yngre, som var ståthållare i Bithynien, norra Turkiet. År 112 efter Kristus skrev han ett brev till kejsaren Trajanus för att be om råd hur han skulle hantera de många kristna som han hade låtit arrestera. Han hade, berättat brevet, redan torterat två diakonissor och avrättat en hel del andra. Och frågan gällde nu hur nådig skulle han vara mot människor om de nu valde att avsvära sig sin kristna tro. Skulle han skona dem? En del av det här brevet som är av störst intresse för oss är den kortfattade beskrivning av den gudstjänst som han liksom har pusslat ihop bilden av under förhören. Jag citerar. De berättade att summan av deras brott eller felsteg var att de brukade träffas på en viss bestämd dag före gryningen, då de växelvis sjöng en hymn till Kristus så som Gud. Jag läser det igen. De berättade att summan av deras brott eller felsteg var att de brukade träffas på en viss bestämd dag före gryningen, då de växelvis sjöng en hymn till Kristus så som Gud. De fruktansvärda förföljelserna med avrättningar som påträffade kristna liksom fick utstå, fick inte stå oemotsagda. År 156 landade den första apologin av kejsaren som då hette Pius Antonius på hans bord. Ett digert försvarstal i 68 rejäla kapitel av den lärde Justinus, som hade varit sökare men som hade kommit till tro på Kristus delvis genom det mod han såg hos de första kristna, att de inte vek ner sig utan fortsatte trots att det kunde kosta dem livet. Och märk att när det här skrivs så är vi ungefär 3 generationer efter apostlarna. Jag citerar. Men söndagen är den dag då vi alla har vår gemensamma sammankomst, eftersom det är den första dagen då Gud förvandlade mörkret och materien och skapade världen. Och vår frälsare Jesus Kristus uppstod också från de döda den dagen. Han blev nämligen korsfäst på dagen före Saturnus dag, lördagen, och på dagen efter Saturnus dag, på solens dag, visade han sig för sina apostlar och lärjungar och lärde dem dessa ting som vi har lagt fram för att nu studeras av dig. Slut citat. Märk uttrycket solens dag. Så min tredje och sista iakttagelse. Ängeln som sitter på stenen är bilden av Kristi triumf. Märk att här finns inte den minsta anstrykning av panik. Det finns ingen informationsstress. Ängeln sitter där i lugn och ro på stenen. Och så står det, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Alltså som att det står, det är lugnt. Han är uppstånden. Ängeln behövde inte flytta på stenen för Jesus skull, för att han skulle komma ut. Det sker för kvinnornas skull, för lärjungarnas skull, för vår skull. För att vi skulle kunna gå in i graven och se var han låg. Ingenting mer behövde göras. Därför att allting redan var gjort. Det enda som nu behövde sägas var, välkommen in och se. Jag tycker om den bilden. Jag tänker att ängeln kan sitta lugn på sin sten. Den kommer aldrig att rullas tillbaka. Frälsningsverket är oåterkalleligt. Och därför säger ängeln till oss idag också, var inte rädda. Det finns ingenting att frukta. Det är så här uppståndelsekraften verkar. Inte enbart som så här mirakelkraft som kan utföra märkliga saker. Det sker också. Utan mer som en slags vardagslugn. En tyngd i tillvaron. In i det vanliga, in i det vardagliga, in i det mänskliga. Ängeln sitter lugnt på sin sten och demonstrerar Jesu triumf. Jag hoppas att det idag har varit någon som har rest genom Danmark och lagt märke till att man inte flaggar idag. För påskdagen är ingen flaggdag, offentlig flaggdag i Danmark. Jag hoppas att någon har rest och kommer till Rødby hamn. Och så hoppas jag att den där färggubben jobbar kvar. Och när han med dem vevar ner rutan så berättar de för honom att det är allmän flaggdag i Sverige idag. Visste du det? Och så önskar jag att han skulle säga, nej, varför flaggar de idag? Och så berättar de i bilen att det är Jesus. Det är 2000 år sedan han uppstod nu. Jag hoppas att det går till så. Amen. Vi ber. Gud, låt detta aldrig få bli självklart för oss. Låt detta aldrig få bli något som vi bara vet någonstans. Utan jag ber att vi skulle få nåden att leva våra liv i den här riktningen. Du har uppstått. Du möter oss här. Du stiger rakt in i våra liv. Du möter oss från den framtid som är vår. Och jag ber att det där lugnet skulle få sänka sig också över oss. Ivern att få berätta. Ivern att få dela vår tro. Men också lugnet i att eftersom allting är gjort, så behöver ingenting mer göras för vår frälsning. Låt det ske i Jesu namn. Amen.
Vi ska sjunga en känd sång tillsammans. Makten är i Jesu händer. Och jag tänker att den skulle kunna få bli din bekännelse idag. Och Thomas har predikat om det här, att uppståndelse, det här självklara.